Ni lyssnar på Mänskligt talat, en podd som produceras av Region Uppsala. Jag som är programledare heter Kerstin Karlqvist Falk och arbetar på en mottagning för unga män i Region Uppsala. Jag är barnmorska med andrologiutbildning. Andrologi betyder läran om mannens utveckling från barn till vuxen.
Att reparera relationer och även att bli en bra förälder är en väldigt hög motivator, upplever jag det som. Mm. För det är väldigt lätt att tänka att jag är sån här. Mm. Att inte hålla isär det jag gör är inte samma som den jag är. Men nu är det dags. Nu har jag förstått att det är det här jag måste göra.
Jag vill ju testa mig för könssjukdomar idag, men det är egentligen en annan sak jag vill prata om också. Vet inte riktigt hur jag ska säga. Det var faktiskt morsan som berättade om mottagningen. Hon hade läst att den fanns. Jag visste inte ens om att det fanns en mottagning för unga män som denna alltså. Jo, hur ska jag säga? Jag känner mig så arg ibland. Och nu när jag fått barn vill jag verkligen inte känna det. Men det är som om stressen inom mig byggs upp. Det är jättejobbigt alltså. Jag får såna skuldkänslor också. Vill inte att hon, min dotter, ska se mig så där arg. Skärper mig den veckan jag har henne. Vi är inte ihop längre, hennes mamma och jag. Jag har aldrig varit fysiskt arg, om du fattar. Inte slagit någon eller så. Men jag blir ibland rädd för mig själv att jag känner en sån ilska. Min farsa var jävligt jobbig och kunde slå till den ibland innan de skilde sig alltså. Morsan och farsan. Vill inte att det ska bli så för mig. Därför kom jag hit. Skäms så över att behöva få be om hjälp. Dagens tema är välja att sluta. Och kommer att handla om det viktiga ämnet våld i nära relationer. Och som gäst för att samtala om detta har jag bjudit in Helene Trolin som är psykoterapeut, filmagipsykologiterapeut, utbildad i Martemio-metoden och som arbetar på mottagning mot våld i nära relationer i Uppsala, MVU. Välkommen Helene.
Tack.
Vad roligt att du ville vara med i podden. Mm. Och anledningen till det är att vi på den mottagning som jag jobbar på, mottagning unga män, har haft kontakt med gällande klienter. Men också har vi varit hos er på studiebesök vid några tillfällen. Det är också som jag tycker är viktigt är att er verksamhet blir uppmärksammad. Särskilt nu då när regeringen har gett uppdrag åt Länsstyrelsen att ge information och stöd till vårdgivare som arbetar med personer som utövar våld. Aha. Med syfte att minska det, såklart. Mm. Och det är någonting som har varit väldigt aktuellt det senaste året i olika media och så. Mm. Och utgångspunkten i ditt arbete på MVU, som jag har förstått det, är att du arbetar med personer som utövar våldet.
Ja, det stämmer.
Och det berör ju också människor i dess närhet förstås. Mm. Familj och barn och släktingar, syskon, föräldrar. Och till att börja med så är jag nyfiken på att höra vad det var som gjorde att du ville börja arbeta med denna grupp. För det känns kanske ibland, eller det finns i alla fall en föreställning om, att det kan kännas svårt att närma sig som vårdgivare eller samtalsstöd. Ibland kan det till och med vara svårt att få vårdpersonal att fråga om våld i nära relationer i samband med andra vårdbesök.
Mm, just det. Ja, det är ett svårt och viktigt ämne. Och det kan vara svårt att närma sig många gånger. För vad ska man göra med svaret när svaret kommer? Mm. Jag har jobbat i socialtjänst i många år tidigare innan jag utbildade mig till psykoterapeut. Och var då med en samverkansgrupp utifrån våldsfrågan då. Mm. Och det var på den vägen, sen när jag blev färdig legitimerad så vart jag uppringd av en kollega på MVU. Mm. På den vägen kom jag in. Mm. Och den här frågan har alltid intresserat mig av olika skäl. Mm. För jag tycker att våld finns överallt, i alla samhällsklasser, i alla, ja, där man kanske minst tror att det finns, så finns det ofta. Mm. Mm. Och i socialtjänsten var det ju väldigt stor procent av ärendena som handlade om våld. Mm.
Var det alla åldrar då i samband med våld, eller var det liksom, var det både män och kvinnor, eller var det mest män?
Min bild, om man tänker historiskt utifrån min erfarenhet, så har det varit mest män. Men nu på MVU, sen jag har jobbat där i snart 6 år, så blir det fler och fler kvinnor som söker. Så jag tror att vi har ungefär 15-20% kvinnor som söker hjälp hos oss nu.
Och det är säkert ett stort mörkertal. För det, har ju också med det här med skuld och det som i introduktionen som jag berättade om den personen. Det var en ganska ung person. Men som kände väldigt mycket skuld och skamkänslor. Att överhuvudtaget känna ilska och irritation och vrede inom sig.
Just det. Sen vet många människor heller inte vad våld är riktigt.
Nej.
För just det här skrämmande beteendet, det här verbala, det här hur man kan skrämmas med sitt kroppsspråk, tonläge, hur man kan påverka en annan människa på ett sätt som man kanske inte själv förstår. Vilken inskränkning det blir. Och det gäller även kvinnor.
Och våld, kan inte du bara berätta hur ni definierar olika former av våld?
Vår definition kommer ifrån Norge. Det är en verksamhet som heter Alternativ till våld, som har jobbat i ganska många år. Och den definitionen lyder så, jag kan läsa upp den bara.
Ja, gör det.
Och då tänker vi att våld är varje handling riktad mot en annan person. Som genom den här handlingen smärtar, skadar, skrämmer eller kränker. Får den andra personen att göra någonting mot sin vilja. Eller att avstå från att göra någonting som den vill. Så det är en ganska vid definition.
Och då får man ju många olika delar utav våldet.
Precis, det är det här fysiska som många tänker när man pratar om våld, men så är det psykiskt, materiellt, det här när man slår i saker, smäller i dörrar, stampar i golvet. Det behöver inte vara att saker går sönder, men man kan skrämma genom att man slår i saker. Sen också ekonomiskt våld, att man begränsar någon genom att hålla i pengar. Latent våld, lite mer det här subtila, underliggande, det här som finns i luften, som man kanske inte kan sätta ord på.
Men som barn känner av väldigt, väldigt tydligt.
Ja, verkligen. Det gör de. Och sen också det sexuella våldet.
Inte minst.
Nej.
Och där tror jag man har ett mörkertal kanske åt att båda håll, såklart. Men även många män som inte berättar om när de har blivit utsatta för sexuellt våld. Är ju min erfarenhet, där jag jobbar.
Det är ett utvecklingsområde, det.
Verkligen.
Den frågan, hur man ska fånga upp människor inom den här kategorin faktiskt.
Sen är jag ju lite nyfiken också på själva organisationen kring MVU. Hur är det organiserat och när startar det och var får ni pengarna ifrån?
Ja, just det, precis. Alltså, MVU har funnit, om jag minns rätt, sedan 2001. Lite olika former. Jag tror att de började någon källarlokal någonstans. Sen har det här liksom växt, kan man säga, och etablerats. Och från början genom åren har det varit mycket såna här projekt. Att man har sökt projektmedel från Allmänna arvsfonden, Socialstyrelsen och andra ställen. Just för att få det här att gå ihop sig. Men nu tror jag att vi har 1 år till avtal med kommunen. Och det är andra omgången på 3 år. Då. Det är 2 gånger 3 år som vi har haft avtal med kommun. Så kommunen ger ett litet sånt föreningsbidrag till oss. Där vi kan ta emot dem, en del på öppen mottagning heter det. De här som kanske inte vill bli registrerade. Det finns en liten pott där. Och sen också att vi kan ha såna här informationssamtal. Att tröskeln ska vara låg. Alla ska kunna få komma till oss och få ett samtal. För att få veta om oss och för att få ge sin bild. Och se om vi kan vara något för dem då. Sen själva behandlingen finansierar ju socialtjänsten, för det är ett biståndsbeslut. Så att det är därifrån, och sen har vi också pågående projekt parallellt, lite olika, där vi också får pengar ifrån. Och det är en ideell förening då, så att vi tillhör inte kommunen utan det är en ideell organisation.
Ja, så får ni medel från olika håll egentligen, för olika insatser.
Precis, och så här stabilt som det har varit nu ekonomiskt senaste åren har det ju inte varit förr, vad jag har förstått. Jag har ju inte jobbat där mer än snart 6 år, men det har hänt mycket, för den här frågan behöver få plats.
Verkligen, och så det är på tiden också.
Verkligen.
Och det är också en av anledningarna till att jag vill att du skulle vara med, att man ska känna till er verksamhet också. Om det nu skulle vara någon som lyssnar på det här som vi pratar om och som känner att ja, men jag kanske behöver stöd eller information i alla fall.
Mm.
Jag har inte varit i kontakt med socialtjänst, det finns inget beslut kring mig, men jag känner att kanske att jag behöver någon att prata med om det här. Du nämnde att det ska vara en låg tröskel för att söka, och då innebär det också att man inte behöver remiss till er.
Ingen remiss för ett första samtal behöver man inte ha, utan alla är välkomna, både professionella och privatpersoner kan ringa eller mejla till oss. Så det ska vara lätt, och ofta så hör vi av oss inom en vecka.
Mm,
vi är ganska snabba på att återkoppla.
Mm, det är jättebra, för det tror jag är en viktig faktor i det här arbetet som ni håller på med. Och vilka typer av professioner arbetar på er mottagning?
Det är psykoterapeuter som jobbar hos oss. Sen har vi en verksamhetsansvarig, sen har vi en som jobbar mycket med administration. Då. Och sen har vi vår styrelse också i föreningen, där det finns mycket olika professioner som har jobbat i många år med andra, alla möjliga saker. Allt från jurister till behandlingspersonal.
Kan man, är det 18-årsgräns eller för att söka till er? Eller hur ser det ut?
Det är ju främst till vuxna som vi vänder oss då. Så jag tänker att 18-årsgräns, jag har inte tänkt så, men, det, jo, men så borde det bli då.
Ja.
Det är ju mest vuxna äldre som vänder sig till oss.
Och sen, du var inne lite grann på det, hur ni definierar våldet och så. Men skulle du kunna beskriva hur en behandling hos er går till?
Just det, vi har ju våran grundbehandling som också då är inspirerad från Alternativ till våld i Norge. Där vi jobbar med olika teman, det kan vara vad är våld, ägnar vi mycket tid åt. För just det här, för att verkligen få syn på vad är våld egentligen och hur har mitt våld sett ut. Mycket fokus läggs också på ansvar, alternativ, konsekvenser. Och under hela den här behandlingen som är 24 gånger då, så fokuserar vi mycket på barn. Och även den andra partnern som finns i familjen. För att, man säger, ja, men hjälpa till och få syn på hur det här har påverkat hela familjen. Vi går också igenom våldshistorik. Vad har jag med mig i min erfarenhet? Kanske min pappa eller mamma alltid skrek, så för mig är det här inte konstigt.
Nej.
Så vi lägger ganska mycket tid på det. Sen så får de som kommer gå igenom då sin värsta, senaste och första våldshändelse i den relationen som de är i när de söker hjälp hos oss.
Okej.
För att få ihop bilden, för att ännu mer förstå hur har det här påverkat och vad har jag varit med om. För det är väldigt mycket skuld och skam för de som har utövat våld. Så det är 24 samtal då, och då är den integrerad. Vi jobbar mycket utifrån anknytningsteorin.
Okej.
Vi har ett neurobiologiperspektiv, mycket utifrån det att vi reagerar som vi ska egentligen.
Okay.
När vi känner oss trängda.
Mm.
Men det här har blivit någonting som har blivit, som man säger, normaliserat, som egentligen inte är normalt i den här kontexten som man lever i nu. Mycket utifrån trauma, psykoedukation kring olika viktiga ämnen.
Liksom att förstå sig själv.
Ja, precis. Så många av dem som kommer till oss har varit med om väldigt många svåra saker. Det är väldigt, väldigt vanligt. Trauma är en väldigt stor bit hos oss. Så därför har vi också nu ett projekt som finansieras av Allmänna arvsfonden som heter Tryggare barn.
Okej.
Som ska redovisas nu på en konferens som vi ska ha den 2 december.
Var ska den konferensen vara?
På UKK.
Ja, i Uppsala.
Den heldagskonferens. Ja. Och resultatet därifrån får vi liksom ta ställning till sen hur vi ska implementera det i vår ordinarie verksamhet då. För där var det lite mer fokus på traumabearbetning.
Utgår det från den enskilde då, vad den har varit med om sen tidigare i livet? Eller utgår det från hur de har varit eller bemött sin familj och sina barn, sina egna barn?
I det projektet så är det egentligen en liten, ska man säga, en liten del traumabearbetning som vi har provat ut i grupp.
Okej.
Och det är en ganska liten, egentligen, ska man säga, liten intervention, för det är 8 gånger. Men det är för att se hur man kan ladda av triggers som finns i vårat system.
Men.
Så då väljer alla det som de själva tycker att, ja, men som de kan vara hjälpta utav. För att se, för ibland så kan det ju ringa på vattnet att det kan sprida sig till andra situationer. Att avladda triggers. Så det blir spännande att se sen hur vi ska få in det i vår ordinarie verksamhet sen efter det.
Om man skulle vara sugen på att gå och lyssna på den här konferensen, eller kan man anmäla sig då?
Det kan man göra. Man kan gå in på vår sida. Jag tror att det finns information på vår hemsida. Okay. Tror jag. Jag tror det. Om inte annat så kommer det.
Mm.
För det kommer att vara. Och sen har vi ytterligare ett projekt vi också jobbar med som heter Trygghetscirkeln. Circle of Security från USA eller från början, tror jag, om det är England. Där man jobbar mycket med anknytningen.
Mm.
Och det är 8 gånger. Det är också en möjlig variant att gå i behandling. De 8 gångerna.
Mm.
Men grundbehandlingen är 24 gånger och de flesta de går den först. Sen kanske man tycker att jag vill jobba lite mer med mitt föräldraskap, lite mer fokuserat. Då kan man få gå trygghetscirkeln efteråt.
Mm.
Och samma sak med det här andra projektet, Tryggare barn. Det krävs att man har gått grundbehandlingen först.
Ja. Är grundbehandling, är det alltid en gruppbehandling?
Nej, det är både och. Men just nu har vi ingen grupp för kvinnor.
Nej.
Vi har pratat om vi möjligen ska kunna mixa grupper. För att vi tycker också, det är många som har tyckt att det är de som har gått i grupp som har kommit med de idéerna. Att varför kan vi inte mixa gruppen? Mm. Men vi har inte kommit dit än.
Nej.
Så just nu är det bara män i grupp. Mm. Men även män kan komma individuellt.
Ja.
Det där är en bedömning, hur det passar.
För det kan ju vara jobbigt ibland. Om man inte ens, eller inte ens kan jag säga, men om man har svårt att ta in. Och också berätta det då för andra i en grupp.
Mm.
Eller upplever många att det är hjälpsamt att höra andras berättelser?
De flesta som får förslaget att gå i grupp säger nej, inte grupp.
Mm.
Men sen efter ett tag när det har landat och när de väl kommer in i gruppen och ser vad det här är för några som finns här. Så är de nästan till alla glada och tacksamma för att de valde, tackade ja till grupp.
Mm.
Därför att man får så mycket från varann. Och det är otroligt fint hållande i den här gruppen.
Mm.
Man lyssnar på varandra, man jobbar tillsammans. Det är mycket saker som man får återuppleva i en trygg kontext.
Mm. Använder ni något särskilt? För du pratade förut om att ni har ett barnperspektiv. Om det är fäder och så i gruppen.
Mm.
Använder ni någonting konkret som kan symbolisera barnet eller är det abstrakt, eller ritar ni bilder, eller hur brukar ni göra?
Förut när vi hade grupp så har vi haft så här studsbollar så alla fick ta med sig, men det har vi tappat lite grann nu. Mm. Nu individuellt brukar jag i alla fall be att de tar med sig bilder.
Ja. Mm.
Så vi laminerar bilder då, så att de får vara med på bordet.
Mm.
Man lägger fram dem då.
Mm. Så att det blir verkligt på något sätt också.
Precis, och sen visar vi en del filmer också.
Mm.
Olika teman kopplat både till barn och andra områden där man verkligen får se det i ett annat perspektiv. Så.
Mm.
Sen har vi också ett samspelsinslag. Att de föräldrar som vill filma sig, komma till oss och ta med barnen och filma sitt barn.
Mm.
För att få syn på det här viktiga samspelet. Det är också någonting som man får om man vill.
Ja.
Och i gruppen då så har vi visat det så att hela gruppen får ta del av det. I de här fallen så är det jag då som filmar på MVU att pappan tar med sig sitt eller sina barn.
Ja.
Så gör de någonting tillsammans och sen så filmar jag det. Och sen klipper jag ut såna här mikrosekvenser som jag tycker är viktigt att den föräldern får med sig.
Ja.
Mm. Och tar med sig vidare och även att gruppen kan få hjälp av. Ja. Och det har varit väldigt uppskattat. Jag har gjort det både individuellt och i grupp.
Vad bra, då får man ju verkligen syn på sig själv och sin relation antar jag.
För många föräldrar tycker att, eller känner sig ganska eländiga, att de är ganska dåliga. De är kanske heller inte förstår hur viktiga de faktiskt är för sina barn.
Mm.
Så det har varit väldigt kraftfullt.
Och du nämnde ju lite grann runt omkring det. Men om det skulle vara så här att det är en person som går i behandling hos er. Och sen så känner partnern att men jag behöver också stöd i det här. För det har varit så jobbigt om vi överhuvudtaget ska kunna mötas igen.
Mm.
Finns det då möjlighet för en partner att liksom komma till er och få stödsamtal? Eller hur kan man göra då?
Just det, jag glömde säga det. I den här behandlingen, i de här 24 gångerna så ingår det en partnerkontakt. Så alla partners blir erbjudna att få kontakt med en annan terapeut. Vi delar upp oss där. För att få information om MVU och för att ha någon att vända sig till om våldet skulle eskalera. Eller om man märker att det händer något.
Mm.
Kan det vara att vi behöver kontakta socialtjänsten om de inte är inne.
Mm.
Vi behöver tänka på något annat sätt.
Mm.
Så att det har inte varit egentligen behandling utan mer än några stödsamtal kan man få.
Att man kan få en kontakt i alla fall.
Och... Precis. Mm. Och sen kan vi ibland hjälpa till att hänvisa vidare till andra instanser. Kanske till någon kurator eller någon annan, för det finns ju väldigt många andra verksamheter i Uppsala, Nexus och många ideella verksamheter också där man kan få hjälp. Men nu har vi ett projekt till.
Mm-hmm.
För det är många partner som efterfrågar just behandling. Därför att nu när det här händer med min partner, jag känner att jag hänger inte riktigt med. Jag förstår inte riktigt vad det är som händer. För det blir ju en förändring
I
familjen.
Mm.
Så nu jobbar vi på att de ska få bli erbjudna 12 behandlande samtal. Med mycket psykoedukation kopplat till behandlingen.
Mm.
Det är en individuell fast det är ändå kopplat till kontexten på MVU.
Men vad bra. För det är
spännande.
Det tänker jag också att det blir ju också en motparten om man säger så. Förändrar ju sitt sätt att vara för att anpassa sig till våldssituationen.
Precis.
Och det är klart att när den då blir annorlunda, var är min plats nu liksom?
Precis.
Det blir nästan ett helt nytt liv på
precis.
Ett sätt.
Precis, så ofta så är man på olika ställen i den här processen, på olika platser.
Mm.
Så att det blir en mismatch många gånger.
Mm.
Och det är mycket sorg, det är mycket saker som den andra personen kan behöva få hjälp att bearbeta.
Mm.
Så det tycker vi är jättekul att vi har fått den möjligheten att göra det här.
Om man tänker på de som har varit våldsamma eller använt våld i relationen och som sen har fått behandling hos er och fått stöd. Upplever de att det har varit hjälpsamt eller har ni någon uppföljning efteråt? Eller har ni sett något som... För jag läste nämligen ett examensarbete från 2019.
Mm.
Och då var det 11 män som hon hade intervjuat som hade gått i behandling hos er.
Mm.
Och de hade uttryckt sig som så att det var första gången de förstod hur andra hade uppfattat dem.
Mm.
Den heter... Som att för första gången stå framför en riktig spegel.
Mm,
och det tyckte jag var så talande på ett sätt. Att liksom hur man uppfattas av andra. Men har ni någon sån uppföljning inlagt i det här programmet efteråt?
Det där är en väldigt svår fråga för att ha med resurser att göra. Vi har gjort så nu senaste året här att vi har erbjudit uppföljning efter en månad.
Ja.
Och en del tackar ja till det och andra gör inte det. Nu har vi inte kunnat hålla i det i alla ärenden utifrån att det har varit ganska högt tryck hos oss.
Ja.
Men det är en önskan att verkligen kunna få in det mera permanent. Att jag tänker att det är viktigt.
Mm. För som det här arbetet då som hon hade... gjort så var det ju olika lång tid det hade gått också efteråt och ganska lång tid, något år för någon och så.
Mm.
Och samtliga av dem hon hade intervjuat hade ju haft hjälp, framförallt det här vad jag förstod med när känslorna som jag beskrev också i början där, när känslorna blir så starka inom en så att man vet inte vad ska jag göra med det här som kommer inom mig. I den här vad jag förstod som det hon hade utvärderat, det var ju mycket mindfulness och andningsövningar som man också kan ta till i andra sammanhang i livet. Är det något som du känner igen hos de klienter du har mött?
Alltså det här med andningsövningar, vi jobbar mycket med mindfulness både i gruppen och individuellt och ganska mycket också med så här stabiliseringsövningar där man kan få hjälp att, som man säger, ja, men hjälpa sig själv, inte bara att man ska tänka en tanke att nu måste jag lugna mig utan mera göra någonting. Man kan till exempel räkna på sina fingrar.
Okay.
Man kan andas, man kan göra lite olika såna här övningar med kroppen.
Mm.
Man kan klappa på lite olika punkter och sådana här saker. Så sånt brukar vi försöka lära ut i gruppen och göra tillsammans. Och har det då till exempel varit någon berättelse i en gruppsession som har varit väldigt jobbig. Eller som man ser att nu kanske vi måste hjälpa till att lugna ner. Då kan man använda de övningarna tillsammans. Så det jobbar vi mycket med.
För då lär man sig av andra också.
Precis, som man gör. Ja, precis,
av andra situationer, andra människors situationer och vad man kan ta till då.
Och göra det tillsammans och uppleva någonting på plats när det verkligen är att man kanske går upp i affekt och att det blir jobbigt.
Mm. Mm.
Så det känner jag igen. Och sen när det gäller det här hur det har känts att gå i behandling så tycker jag att de flesta som vi frågar och även när vi har utvärdering är många gånger väldigt nöjda.
Mm.
Sen kan det vara att man behöver komma igen. Mm. Man kan behöva komma tillbaka igen.
Mm.
För det här är ju, det är ju spår som sätts som kan vara tuffa att jobba med.
Mm.
Men många hör av sig igen då, nu behöver jag några gånger till.
Och jag menar, då vet de ju vilka ni är, var ni finns någonstans och hur man tar kontakt med. Det måste vara mycket enklare då.
Ja, visst.
Mm.
Det är ju så från början, det är många som har sagt att när de ska börja så, det kan vara jobbigt bara att gå upp i trappen.
Ja.
Bara en del håller sig utanför och inte vågar gå upp först. Mm. För att det är så laddat.
Mm.
Så att då är ju den biten förbi.
Mm.
Då vet man alltså vart man ska.
Mm. Och också era reaktioner, vad ska de tänka om mig, precis, och så vidare, va?
Precis.
För att det är ju någonting som verkligen är icke manligt i vårat samhälle att utöva våld.
Mm.
Och det är ju förfärligt såklart att människor lever i hotfulla situationer på olika sätt. Och, men också att inte vi har utvecklat den här, de här behandlingsmetoderna kanske lite bredare på, i lite större utsträckning. När man då ändå kan förstå att det kan vara hjälpsamt för familjer och barn och partners och den enskilde också förstås. Kan man se ett samband med psykisk ohälsa till exempel och våld, eller kan man se ett samband med annan, ja, droger, alkohol, bruk i ökad utsträckning? För jag tänker ibland om man är nedstämd till exempel, då kan man ju ibland så kallat självmedicinera med alkohol för man kanske inte har fått den hjälp man behöver.
Mm.
Är det har du sett lite liknande när det gäller våld, att man liksom har kanske behovet av annat stöd också?
Ja, det är ganska vanligt. Mm. Att det finns andra faktorer som påverkar också.
Mm.
De har ju gjort någon studie, nu har ju den på nacken som heter Adverse Childhood Experience, ACE-studien.
Mm.
Där man har sett, titta på sådana här faktorer utifrån, ja, men uppväxtvillkor till exempel.
Mm.
Vad det är man har med sig och hur det blir sen när man blir vuxen och kanske får egna barn.
Mm.
Att det hänger väldigt mycket ihop. Är man skör, man är stressad, då är det lätt att ta till för att man kan inte reglera sig.
Nej.
Det är där det handlar om många gånger. Att man har inte kanske fått hjälp. Och hur gör man när känslorna blir så här stora och jobbiga? Hur gör jag då?
Mm.
Kanske inte någon som har hjälpt en med det. Man har varit ensam.
Mm.
Så absolut, det känner jag igen. Och det många gånger så kan det vara psykiatrin som är, eller många gånger, men ibland är psykiatrin inblandad. Det kan vara en kurator eller en läkare eller att det är andra instanser också som är med.
Om till exempel en vårdcentrals personal, läkare, sjuksköterska, barnmorska på mödravård eller så kan uppmärksamma att det kan vara, kan de ta kontakt med er också som personal?
Absolut, jättegärna. Mm. Ta gärna kontakt och fråga och konsultera.
Mm.
Det, tar vi, det är vi glada för.
Mm. Sen undrar jag också, vad tror du är en viktig aspekt för att motivera behandling för en enskilde? Finns det någonting du har sett som är det här, på grund av detta så är det många som söker?
Många gånger så har det ju gått till en punkt där det har blivit en kris.
Mm.
Eller kan det kan vara en partner som har ställt ett ultimatum.
Mm.
Eller man har läst om det här, man har sett att oj, så där, alltså de där sakerna känner jag igen mig i.
Mm.
Så att reparera relationer och även att bli en bra förälder är en väldigt hög motivator, upplever jag det som.
Mm.
Också det här med skam och skuld, att jag vill inte vara en sån här person som gör så här.
Nej.
För det är väldigt lätt att tänka att jag är sån här. Mm. Att inte hålla isär det jag gör är inte samma som den jag är.
Nej.
Att man tror att det är en del av sin personlighet, och det är ju inte sant.
Nej. Och där kanske maskulinitetsnormen ställer till det lite också.
Mm.
Hur det är, hur en man ska vara och historiskt och hur det är nu och förändringen där.
Absolut.
Kan jag tänka mig att det är lättare att man ser det som en identifikation då.
Mm, precis, absolut. Mm. Så tänker jag också.
Om man skulle tänka sig att man fångar upp aggressionsproblem hos en person i lite yngre åldrar.
Mm.
Skulle det vara lättare för den personen då? Om det skulle bli, om det här aggressiviteten eller ilskan eller vad man ska säga skulle komma tillbaka senare i livet, skulle det, är det lättare då att få tag på det, tror du?
Det är nog både och, en svår fråga.
Ja, det är det.
Det jag tycker är viktigt generellt är att försöka få in det här tidigt. Ja, men i förskolan, skolan, att prata om de här sakerna.
Mm.
För då kan det vara en igenkänning i det.
Mm.
Så det är en väldigt svår fråga. Jag tänker både och.
Mm.
Både att det kan vara bra, men att det också många gånger handlar om timing också.
Aha.
När kommer det här? När händer det här som gör att nu är jag redo att be om hjälp?
Mm. Och jag tänker för att kunna kanske känna igen sig så kanske man behöver ha erfarenhet ibland också. För att förstå.
Ja, jag tänker också en yngre person har inte den, om man tänker hjärnan till exempel, den här med konsekvens och hela den. Det är mycket där som inte riktigt är på plats för en ung person.
Nej.
Så man får jobba kanske på ett annat sätt. För det kan ju vara så ibland att någon kommer till oss. Det kan vi ju träffa också en hel del yngre, alltså unga föräldrar. De flesta är föräldrar, inte alla, men nej, de flesta.
Mm.
Och faktiskt flera stycken som också säger, men nu ska jag snart bli pappa, eller nu har jag precis blivit pappa och nu vill jag faktiskt erbjuda någonting annat.
Mm.
Men som sagt, det kan vara att någon kommer och sen så går vi igenom och så känns det, nej men det är inte, jag är inte riktigt där. Så kan det gå ett år och så ringer de igen nu. Ja. Nu är det dags.
Mm.
Nu har jag förstått att det är det här jag måste göra.
Mm. Och det här med timing, det tycker jag också, jag känner igen dig i. Mm. Både när det gäller de som i det första fallet som jag pratade om, att man finns där då och lyssnar och tar emot det här som vårdpersonal. Och sen också tvärtom, om man är utsatt för våld i nära relationer. Att man också måste ha en timing för att kunna fånga in personen.
Absolut.
För att hjälpa dem vidare liksom. Mm. Det är samma sak fast på olika perspektiv egentligen.
Mm, just.
Jag tänkte också på, är det någonting som du tycker att övrig hälso- och sjukvård borde ta hänsyn till för att vi ska kunna fånga upp personer som behöver stöd hos er? På mödravårdsprogrammet så är det ju alltid så att man frågar kvinnan om våld i nära relationer.
Mm.
Jag är ju barnmorska så jag har jobbat med gravida också tidigare.
Mm.
Men är det någonting utöver den yrkeskåren eller yrkesprofessionen som man kan sprida vidare?
Jag tänker att alla som träffar människor egentligen skulle kunna ha med sig det här i bakhuvudet. Och sen framförallt så tror jag det är väldigt viktigt hur man ställer den här frågan och på vilket sätt. För att en person som exempelvis har ett trauma med sig eller har varit med om svåra saker. Allt som vi är med om är ju inte trauma, men det sätter spår.
Mm.
Är ju verkligen på sin vakt. Så minsta lilla nyans, tonläge, de är jättekänsliga för att bli dömda.
Mm.
Så att fråga nyfiket.
Mm.
Att verkligen lägga bort den här kategoriseringen. Att jaha, men nu är det så eller nu är det si.
Mm.
Att vara nyfiken. Mm. Ödmjuk.
Mm. Och sen tänker jag också om man får det som en rutin. Mm. Skulle det underlätta, tror du?
Ja, absolut.
Att helt, här helt frågar klart. Vi alla om det här. Helt och nu klart. Undrar vi, en gång om året frågar vi om våld. Och nu undrar hur har du haft det?
Mm, absolut, rutiner tror jag är bra. Att man får in det som en... Då blir det naturligt att man gör det.
Mm.
Så, absolut.
Är det någonting nu som du vill tillägga innan vi rundar av? Något som du tycker att det här vill jag verkligen få med också? Eller det här har vi inte sagt eller så?
Ja, det är så mycket saker som är viktigt. Nej, men det som är viktigt att ändå säga är väl att jag tycker att vi har ett bra samarbete med kommun.
Ja.
Och det tycker jag är väldigt hjälpsamt att man kan jobba tillsammans.
Mm.
För det är helt olika ingångar men man kan ändå göra någonting ihop.
Mm.
För att det är många gånger så, när man kommer till en myndighet så handlar det många gånger om att man måste sluta, måste på något sätt ändra sitt beteende.
Mm.
Och det är ju mycket det här att ja, men den här personen måste skärpa sig och sluta och göra det här. Men alltså den delen är inte så lätt.
Nej.
Så man måste jobba från flera olika håll.
Mm.
För ibland blir det som att vissa delar av hjärnan är inte på.
Nej.
Vi tar inte in, därför att många känner sig så otroligt utsatta redan när de ens öppnar dörren.
Ja.
Till vissa instanser.
Mm. Och då blockerar man sig kanske?
Ja, precis. Jag tror ibland kan det vara att man faktiskt inte hör. Och det är inte medvetet, utan det är att liksom hjärnan stänger av.
Mm.
Skärmar av.
Mm.
Så samverka generellt tycker jag är väldigt viktigt att göra. Med alla instanser, över gränserna.
Mm. För det här och våga ta kontakt med varandra.
Precis, för jag tänker det här är ju, där våld förekommer som jag sa i början, tror jag i alla samhällsklasser, det är vanligare än vi tror.
Mm.
Det är vanliga människor som ber om hjälp.
Mm. Mm.
Sen finns det olika typer av våld, det finns ju de här som, ja, men där de, ja, men besöksförbud eller skyddat boende, det finns ju sådana också.
Mm.
Jag tänker de flesta som söker till oss är ju, ja, men det är de här som har svårt att reglera sina affekter.
Mm.
Jag går över en gräns, här vill inte jag vara.
Nej.
Att vi måste hänga med och utveckla oss och anpassa våra verksamheter så att vi kan fånga upp fler och fler i alla de här kategorierna.
Mm.
Det är viktigt. Utvecklingen är viktig.
Och att det är ett pågående arbete som aldrig får att man får aldrig får sluta vara uppmärksam på det.
Ja. Och det är väldigt roligt. Alltså det låter ju konstigt säga roligt.
Ja.
Men det är ett fantastiskt spännande och utvecklande och roligt arbete. Att få förmånen att träffa alla de här personerna.
Ja. Mm.
Jag är tacksam för det måste jag säga.
Mm.
Att få det förtroendet också.
Ja, jag förstår det. Och det blir ett litet annat perspektiv kanske också.
Mm.
Min nästa gäst i nästa avsnitt kommer vara Rickard Bracken, och han är generalsekreterare för organisationen Suicide Zero. Och då kommer vi samtala om suicid, självmord och om vad som kan vara hjälpsamt för att förebygga att det sker. Det temat är prata om suicid, ett livsviktigt samtal. Och då undrar jag om du, Helene, har någonting som du skulle vilja fråga Rickard.
Jag vill koppla på den här studien som jag nämnde förut, den här ACE-studien, där man har sett väldigt många olika samband emellan negativa barndomsupplevelser, där man har växt upp kanske med våld, missbruk, alla möjliga olika svårigheter egentligen. Mm. Hur det sen kan ge förödande konsekvenser i vuxen ålder. Mm. När man har sett att har man växt upp med sådana här typer av svårigheter, så ökar självmordsrisken markant. Mm. Tror man siffra på 65% eller 67% någonting. Så jag tänkte lite, vi har pratat lite om det på mottagningen då. Mm. Hur jobbar de med den vetskapen om att det finns sådana starka samband med det vi har varit med om som under våran uppväxt och vårat liv till utgången. Alltså i den här extremen där det blir suicid.
Jätteintressant.
Det är viktigt, för det har ju hänt att vi också har haft personer som har haft den typen av bekymmer. Mm. Sen måste ju psykiatrin kopplas på såklart. Men,
självklart.
Mm. Men det är på något sätt ändå begripligt. Ibland blir det för tufft. Mm. Så hur jobbar man med den frågan? Mm. Och erfarenheten, hans erfarenhet av det här med våld och suicid.
Tack så jättemycket än en gång, Helene, att du ville vara med idag. Det var jätteroligt och intressant att höra, och viktig fråga att lyfta och prata om. Och just det första steget att våga prata om det.
Mm, tack för att jag fick komma.
Tack. Hej då.
Hej då.
Om dagens tema väcker frågor, tankar eller idéer, går det bra att mejla till manskligttalat@regionuppsala.se.